Hörrni, det känns fantastiskt trevligt och härligt att få fira gudstjänst med er och få prisa Gud tillsammans. Men också få läsa lite Guds ord och dela några tankar kring vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta. Vi har ju varit ute ett år nu i Tanzania. Och även i Sydsudan, och inte, vi har ingen tv, vi har inte liksom så där jättemycket utav intryck på det sättet som kommer via media och så där. Och när vi satte oss på flyget hem, det här, vi hade haft en riktig jäktig dag bara för att komma med på flyget. Och så sätter vi oss där och pustar ut, och på stolen framför oss så finns det en tv-skärm. Och det här var ju mitt i natten, men vi tänkte att här ska vi ändå passa på. Som missionärer som vi är så satte vi oss och började titta på varsin film. Jag vet inte, får man göra det eller? Men vi gjorde det. Och filmen som vi tittade på, bägge två på varsin skärm, var en film som vi inte hade sett. Liksom den senaste Mission Impossible. Och för er som känner till filmen, ni vet... Hjälten vinner alltid, fixar allt. Och ni som inte känner till den, så handlar det om några får ett omöjligt uppdrag, men de löser ju det till slut ändå. Så det omöjliga uppdraget är till slut möjligt, men det är ju liksom tack vare de här hjältarna. Och jag vet inte hur du känner, om du har liksom har stått någon gång inför någonting som tycks vara omöjligt. Ja, men hur ska det här gå? Hur ska vi fixa det där? Jag tänker att det där kan vi stå inför både som individer, men också som församling. Ibland så kan vi stå inför någonting. Ja, men hur ska det här gå till? Och många gånger så upplever vi att när vi har kommit över den där pucken eller det där uppdraget eller där liksom, och så kan vi pusta ut. Ja, men det gick. Och ibland så är vi mitt uppe i det där och funderar fortfarande på liksom, hur ska det här gå? Det finns några karaktärer i Bibeln som jag känner liksom att de fick helt omöjliga uppdrag. En sån, det är ju Mose, som får ett uppdrag ifrån Gud, liksom någonting som egentligen är helt omöjligt. Det står så här i andra Mosebok, det tredje kapitlet. Och ifrån den åttonde versen så säger Herren så här till Mose: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Alltså israeliterna, de var slavar i Egypten, och det här hade Gud sett. Jag har hört deras klagorop över deras slavdrivare. Jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypten och föra dem till Egypten, till ett land som är rikt och vidsträckt och flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananéer, hittiter, amorer, perser, hiver och jebuser. Nu har israeliternas klagorop nått mig, och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, säger han till Mose. Jag sänder dig till farao, och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Gud hade sett, Gud hade hört, Gud uppfattat, men Gud talar till Mose: du ska göra någonting åt det här. Det är liksom ett omöjligt uppdrag han ställs inför. Det är dåliga förutsättningar liksom på alla områden på något sätt. Han ska leda ett folk där väldigt många av dem, de vet inte vem Mose är. Han har varit landsflykting i 40 år. Han ska föra dem till ett land där ingen annan av dem har varit. De har bara hört talas om att vi kom ifrån det där landet ungefär 400 år sedan. Och nu ska vi verka det som att vi ska gå dit. Ingen vet hur man tar sig dit. Ingen vet hur det är. Man vet bara liksom, ja, men det verkar vara mycket mjölk och honung i det där landet. Och det där var ju något positivt. Vi kanske inte skulle beskriva ett rikt land så idag. Men någonstans så är det liksom, han ska föra hundratusentals människor från ett land till ett annat på ett liksom, och ingen har någonsin gjort något liknande. Det fanns liksom ingen manual för hur det här ska gå till. bra att veta när du ska förflytta ett folk mellan två länder. Liksom, det fanns ingen sån checklista. Det finns inte GPS. Alltså, ni kan ju tänka er hur vi skulle ha gjort idag om vi skulle förflytta liksom så många människor. Vilken enorm logistikapparat det skulle innebära. Och det här ställs Mose inför. Du ska gå tillbaka till Egypten, du ska föra ut dem. Och han börjar ju argumentera med Gud och anser liksom att jag inte riktigt kvalificerar det här uppdraget. Och då står det så här i det fjärde kapitlet och från den första versen. Men om de nu inte tror mig, säger Mose till Gud, och inte lyssnar på mig, utan säger att Herren inte uppenbarar sig för mig, så säger Gud så här: vad har du i handen? En stav, svarar Mose. Men kasta den på marken, sa Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men Herren sa: räck ut handen och grip den i stjärten. Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Det är också jättemärkligt. Här står de och argumenterar över ett jätteuppdrag som Mose ska göra. Och Mose försöker liksom argumentera med Gud och få han att förstå att jag är nog inte rätt person för det här. Du får välja någon annan. Och sen så slänger Gud in en fråga som tycks komma liksom från the blue. Alltså från, liksom det verkar inte ha med sammanhanget att göra ens. Men vad har du i handen? Men varifrån kommer den frågan helt plötsligt? Vad har det med saken att göra i det här sammanhanget? Här pratar vi om att gå tillbaka till Egypten, gå till farao. Vi pratar om att leda ett folk till ett annat land. Vad spelar det för roll vad jag har i handen? Skulle man ju kunna tänka sig att Mose tänkte då. Men det händer ju någonting i den här berättelsen och vi ska återkomma till det lite grann. Men jag tänker så här att Mose, han är liksom i sin vardag. Han är ute med fåren. Han är ute och vallar dem. Och helt plötsligt så får han liksom ett gudsmöte där i sin vardag. Och han har dåligt självförtroende och han får någonstans ett omöjligt uppdrag att utföra. Och jag brukar tänka så här. Men Mose verkade ju ändå vara tillräckligt bra för Gud. För trots allt så är det ju honom som Gud utväljer för det här uppdraget. Alltså trots alla hans fel och brister, tillkortakommanden, alla hans liksom dåliga sidor, allt det där som han skulle kunna lägga fram till, som argument till Gud. Det verkar Gud, alltså Gud känner ju till det där, men han tycker, ja men du är tillräckligt bra för att leda det här uppdraget. Det där har jag känt tröst i ganska många gånger. Att känna, ja men trots allt så är jag nog tillräckligt bra. Jag vet ju om mina fel och brister. Jag vet om mina tillkortakommanden och min fru vet om dem också. Och hon tycker jag är tillräckligt bra för att vara hennes man. Och Gud verkar tycka att vi är tillräckligt bra för att få vara med och tjäna honom. Trots allt det här som vi bär med oss utav i vårt bagage och vad det nu handlar om. Det är ju väldigt lätt liksom, när Gud någonstans manar en i ens liv att känna liksom, att ja, men jag har trots allt en rad argument jag skulle kunna liksom, rada upp inför Gud. Att det är inte lämpligt just nu. Eller man kan tänka som Mose, men jag har ju bara varit fåraherde 40 år. Jag har inte så mycket erfarenhet av att leda ett folk. Vad kan jag göra? Eller hade jag varit lite yngre kanske? Han var ju trots allt 80 år när det här händer. Eller det är för omständigt. Tänk liksom, jag har ju i alla fall min fru och mina barn här. Och ska vi iväg till ett annat land? Och hur ska det här gå till? Och, tänk att behöva liksom börja om nu. Jag kan ju det här med får. Och sen så är det ganska lätt att bli ganska passiv. Fast man kanske skulle vara aktiv i det där som Gud manar oss till att göra. Det är väldigt lätt att fundera på när man känner att Gud manar ens liv att fundera på: vem är jag? i det här. Men egentligen så ska man ju börja fundera på, vem är han som liksom manar mig, som kallar mig? Och då händer det ju någonting i ens fokus och liksom i ens bild när man börjar lyfta blicken från vem är jag, vad kan jag, till vem är han som kallar? Vem är han som ger mig det här uppdraget? Och när det går upp för ögonen att ja, men det där är ju himmelens och jordens skapare, alltings herre, han som har all makt i himmel och på jord, vår frälsare, vår Gud, han som är universums herre, det är han som kallar. Ja, men då blir ju mina liksom brister, fel, tillkortakommanden, de blir ganska små i jämförelse med vem han är. Hade jag varit i Afrika nu skulle jag ha sagt Buona Sefiwe, så skulle ni sagt amen på det. Och det är ganska viktigt att ha de perspektiven när vi har med Gud att göra. Att det är faktiskt han som ger oss ett uppdrag. Om vi lämnar Mose lite grann och så går vi till Jesus och lärjungarna. Och så går vi till Matteus 28 där vi hittar missionsbefallningen. Jesus uppstått från de döda, är med lärjungarna strax innan han ska lämna dem. Och så säger han till dem så här: åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem hålla alla de bud jag gett er. Och se, jag är med er in till tidens slut. Någonstans så börjar Jesus med att sätta ett perspektiv. Jag har all makt i himmel och på jorden. Det är liksom ett statement. Ni vet vem det är som talar till er nu. Det är jag som har all makt i himmel och på jorden. Och därför att jag har all makt i himmel och på jorden, så ska ni nu gå ut och så ska ni göra alla folk till mina lärjungar. Det där är ju egentligen ett omöjligt uppdrag. Men hur ska det där gå till? Hur kan det där ha med oss att göra? Hur förhåller det sig till Pingstkyrkan i Trollhättan? Ja, men alla folk. Ja, men ser du inte, Gud, hur många människor det finns i Trollhättan? Vi är ju inte färdiga här än. Eller är ni det? Det finns ju några platser kvar här inne. Jag tänker mig att det finns ganska många i Trollhättan och omnejd här som inte vet vem Jesus är. Varför ska vi då gå till alla folk? Vi har ju massor med folk här. Räcker inte det? Ja, men jag har all makt i himmel och på jord. Ni ska gå och göra alla folk till mina lärjungar. Alltså någonstans är det lätt att börja fundera på, ja, men Jesus, vi har ju faktiskt ganska stora behov här hemma. Det är mycket att göra. Vi har liksom våra renoveringsbehov och vi har det ena med det andra. Vi ska fixa med, vår budget går liksom inte ihop. Och sen så talar du om alla folk. Du kan ju se själv, Gud, liksom, om du jämför matematiken, det vi har och det som är behovet. Det är två saker som inte riktigt går ihop. Men jag har all makt i himmel och på jord. Därför ska ni gå. Och det är så lätt att tänka sig att vi står inför ett omöjligt uppdrag. Men är det omöjligt att tänka sig att vi kan nå Trollhättan med alla dess folk? Vi kan nå Sverige med alla dess folk. Och vi kan nå Europa med alla dess folk. Och vi kan nå världen med alla dess folk. Är det ett omöjligt uppdrag? Är det ett omöjligt uppdrag att tänka sig att vi kan vara i Sydsudan, ett land som inte vet om något annat än krig, svält och elände? Kan vi vara med och vända historien för det landet? Kan vi vara med och forma en nation som går mot fred, försoning och som går mot att ära Gud som folk? Är det omöjligt? Är det omöjligt att tänka sig att vi kan vända trenden på Swahilikusten, där majoriteten är muslimer har varit sedan 700-talet? Är det omöjligt att tänka sig att tiden har nu kommit för att något annat ska få bryta fram där? Ja, tänker vi liksom med vårt sätt att tänka och våra resurser, ja men då är det ju ett omöjligt uppdrag. Men sen har vi ju han som har gett oss uppdraget. Han som säger, jag har all makt i himmel och på jord. Vem är ni då att säga att det här inte går? Det är jag som sänder er. Det är jag som har gett er det uppdraget. Och därför är det inget omöjligt uppdrag. Tillbaka till Mose nu då. Så har ju Gud sagt åt honom att frågat honom, vad har du i handen? Och det är ju en konstig fråga. För det är ju en helt vanlig stav. Och det är liksom som att Gud förflyttar hans fokus ifrån liksom att se det där stora omöjliga till att ja, men han kan ju i alla fall tänka på någonting som han begriper. Han visste vad en stav var för någonting. Och det var inte så mycket, det kan man inte argumentera så mycket om. En stav. That's it liksom. Ja, men det är en stav. Men så säger Gud, kasta den på marken. Och jag tänker att där finns det någonting för oss att lära oss. Ni såg en bild på boskapsfolket Nyangatom i Sydsudan. Och det finns många boskapsfolk i Afrika. Det finns ett annat boskapsfolk som finns i Tanzania som heter Masajer. Och Masajerna, krigarna, männen, de har alltid en stav i sin hand. Och den staven, det är inte bara så att de tycker det är coolt att ha en stav. Utan den staven, den betyder någonting. Den gör man någonting med. Staven för en Masai-krigare, det är hans vapen. När han är ute med boskapen. Skulle det komma farliga djur, ja, men då är det staven man har till att försvara sig med. Staven är också någonstans... alltså, de kan ha olika utsmyckningar, de kan se olika ut. Och så är staven, den är, visar någonstans också identiteten. Vem är jag i rangordning i vårt system? Så staven, den är identitetsbärande. Staven är också trygghet på ett sätt, alltså comfort. En Masai-man, när han har vandrat länge och han är lite trött, så kan han ta sin stav, och nu får ni tänka på att det här är en Masai-stav. Då tar han sin stav, sätter den under armen och så lutar han sig mot den och så lyfter han upp ena benet. Så står han och lutar så här. Han vilar lutandes mot sin stav. Så staven är också det liksom som ger vila, trygghet, återhämtning på något sätt. Det där säger Gud, släpp taget om det där. Kasta det på marken. Det där som är din trygghet. Det där du förlitar dig på. Det där som ger dig status. Det där som är din identitet. Släpp taget om det. Låt det gå liksom. Och så gör Mose det. Och så blir det där en orm. Och det är också jättemärkligt. Men det som följer är också jättemärkligt. När Gud säger att grip ormen i stjärten. Hur många av er har hållit i ormar? Det är några stycken. Håller man en orm i stjärten? Jag tänker så här att skulle jag hålla en orm så håller jag den i nacken. För då har jag kontroll på den farliga delen av ormen på något sätt. Men håller jag den i stjärten liksom, då far den åt alla håll känns det som. Alltså ibland så säger Gud till oss. Att göra väldigt märkliga saker. Väldigt konstiga saker. För vem griper en orm i stjärten? Vem griper en orm överhuvudtaget? Alltså Mose, han ryggade tillbaka. Och det där är ju en helt naturlig reaktion om vi möter på en orm. Till och med jag som har levt i Afrika över 25 år. Jag gör också så här när jag ser en orm. Tills jag har konstaterat liksom, att jag har kontroll på läget. Men Mose ska gripa tag den i stjärten. Det finns märkliga saker Gud ger oss liksom i sitt uppdrag på något sätt. Ja, men man säger ju inte upp sig från sitt jobb, eller hur? Och börjar liksom göra något annat som man känner att Gud manar en till. Eller man bryter ju inte upp och flyttar till ett annat land som man inte ens vet om knappt vad det heter. Eller man säljer ju inte liksom sin egendom för att liksom vara med och satsa någonting i Guds rike. Alltså det finns ju saker vi inte gör. Liksom när vi tänker lite logiskt sådär. Men ibland så är det som att Gud, han manar oss att göra saker som i mänskliga ögon tycks vara märkligt. Som till och med tycks vara farligt. Man reser inte till Sydsudan exempelvis. Googlar du Sydsudan eller går in på UD:s hemsida så står det så här: åk inte dit. Och är du där, lämna landet. Det är liksom uppmaningen från Sveriges regering. Ändå så känner vi, flera med oss, att ja, men dit skall vi. För Gud manar oss att åka dit. Och han har en tanke med oss att vad vi ska göra när vi är där. Det finns saker man gör när Gud kallar en att göra det, som kan vara märkliga i människors ögon. Det händer ju någonting när vi släpper taget om det som vi förlitar oss på. För sen säger Gud till Mose, ta tag i ormen. Och så blir den en stav igen. Den där staven kom ju att betyda väldigt mycket i hela det här uppdraget. När Mose slutligen beslutar sig för att lämna då den här platsen där han är och bege sig till Egypten, så står det lite längre fram att han tog sina barn, han tog sin fru, han satte dem på åsnan och så tog han Guds stav. Staven hade förvandlats från att vara hans till att vara Guds. Han släppte taget om det. Han lät det bero liksom. Han förlitade sig inte. Han fick tillbaka det, men det var inte längre hans, utan det var Guds. Och i en vanlig människohand som Mose var, så var den här vanliga staven, som var en vanlig stav, men som kom att betyda så oerhört mycket i det här uppdraget. Med staven så gjordes det under framför farao. Med staven så klövs Röda havet och folket kunde gå igenom. Med staven så fick de vatten i öknen när de var utan vatten. Alltså det som var i hans händer när det hade blivit Guds, så blev det så oerhört mycket mer. Det var fortfarande en stav, men den var brukad av Gud. Och jag tänker så här, hur mycket har inte vi i våra liv, i våra händer, i det vi är? Hur mycket av erfarenhet har vi inte? Hur mycket av gåvor har vi inte? Hur mycket av ägodelar har vi inte som vi liksom krampaktigt håller fast vid och tror att det är det här som ger mig trygghet? Det är det här liksom som någonstans jag förlitar mig på. Men sen kanske Guds kallelse in i våra liv är, släpp taget om det där. Gud tar inte från oss våra liv. Gud, han ger oss ett rikare liv. Han vill inte ha dina saker för att du inte ska ha någonting. Men han vill att han ska få vara herre i våra liv. Han ska få vara den som liksom bestämmer över det vi är och har. Han vill vara den liksom som brukar det som vi har till förfogande i våra liv. När Gud liksom får tillgång till våra liv, till det vi är och har, så börjar det hända saker. När Gud fick tillgång liksom till staven, så hände det någonting i Mose liv och hela uppdraget. Och vet ni, det händer saker och ting i de här områdena i Afrika som Susanne berättade lite grann om. På Swahilikusten så ser vi idag muslimer som kommer till tro i ett sånt antal som vi aldrig har sett tidigare. Människor rycker liksom till sig Guds rike. Och de säger, vi, vi ger dem liksom tillgång till Bibeln och de upptäcker själva vem Jesus är. Den här bilden ni såg med kvinnan med de lysande ögonen och Bibeln i sin hand. Hon heter Fatoma, hon är en muslimsk kvinna. Vi kom till hennes by där en av evangelisterna hade gått. Han hade börjat samla en grupp, suttit ner med dem och sagt, ska vi göra en resa tillsammans? Ska vi upptäcka någonting tillsammans? Han predikar inte för dem. Men han hjälper dem att hitta några bibelord och så läser de det här bibelordet och så får de börja fundera på vad betyder det här? Vad upptäcker vi här i det här bibelordet? Och sen upptäcker människor som aldrig hört talas om Jesus, de upptäcker Jesus i bibelordet och så säger de, ja men det är det här vi har längtat efter. Vi kom till den här gruppen. Och det är fullständigt lös i deras ögon. De hade en bibel på 60 personer. Den gick liksom runt, den var sönderläst. Så hade vi med oss några kartonger med biblar. Ni kan ju fatta vilken julafton det blev. När vi öppnade upp här så barnen fick liksom vara med och dela ut biblar. Och det joddlades och det skreks och det ropades liksom i det här rummet. Man fick tag i en bibel. Och sen slår vi upp så säger vi, ska vi slå upp Johannes 3:16? Och så vet man inte, var är Johannes någonstans? Ja, men det går ganska långt bak i den där bibeln. Så kommer du, om du hittar någonting som heter Matteus så går det längre fram. Så kommer du till Markus så går det, fortsätter du. Så kommer du till Lukas, fortsätter du lite till. Där har du Johannes, det är nästa där. Ja, men så letar ni efter kapitel 3 och så börjar ni titta efter någon 16 där, en vers 16. Och så tar det kanske 5 minuter innan alla har hittat det här bibelstället. Och så säger vi så här, ska vi läsa det här i kör? Och så börjar vi 1, 2, 3. Kwamana jinsihi, mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ty så högt älskade Gud världen. Och sen så läser man det här. Och så märker man liksom hur det växer någonting i deras liv. Och så blir det tyst. Och så börjar jag läsa igen. Lite eftertänksam. Och så hakar de igen. Och så läser de den här versen. Och så sjunker det in någonting i deras hjärtan. Och så frågar de till slut så här, vad såg ni här i den här versen? Och så säger en kvinna, vi såg en enorm kärlek som är obeskrivlig. Ja, men det är Jesus kärlek, säger vi till dem. Och så frågar vi dem, hela den här gruppen på 60 personer, muslimer hela bunten. Frågar vi dem, ja, men vad har ni upptäckt i er bibelläsning? Och de säger, ja, men vi har upptäckt någonting som vi har saknat alla år i våra liv. Och så frågar vi, vem är då Jesus för er? För vi läser om Jesus i Bibeln. Och då säger man i kör, Jesus, han är vår personliga frälsare. Och så pekar de på en kvinna, hon säger, den där kvinnan där, hon har skänkt en bit mark. Vi ska nu bygga en samlingslokal så vi kan fortsätta att läsa Bibeln tillsammans. Och en annan, de pekar på en annan man eller kvinna där och säger det. Den personen där har skänkt 50 kilo ris. För på söndag så är det många av oss som ska åka till nästa samhälle där det finns en kyrka. Där ska vi döpas och där ska vi ha fest. Förra söndagen, pingstafton eller pingstdagen, så hade man dop igen från samma grupp. Ja, men man hade läst vidare. Man hade upptäckt att dopet stod det talas om i Bibeln. Och så kände man, det där vill vi också göra. Det hände saker i Sydsudan. Det hände saker bland människor som man knappt visste om att de existerade på denna jord. Det händer saker att de upptäcker, ja, men det finns kunskap som vi behöver. Det finns hjälp att få för våra sjukdomar. Det finns en möjlighet att lyfta sig ur det här fattigdomsträsket som håller oss nere. Och så gör man upptäckter och upptäcker liksom att, ja, men det finns ett annat liv någonstans. För 2 söndagar sedan så var vi i Kalmar i Sverige. Och på gudstjänsten i Kalmar så ska det vara dop. Och vi sitter så här längst fram, Susanna och jag. Församlingen är liksom glad, vi ska få dop. Och så kliver pastorn fram tillsammans med den enda dopkandidaten. Och så frågar han honom, liksom, skulle du vilja berätta lite grann hur du har liksom kommit till tärn att du nu vill döpas? Och så säger den här mannen på Kalmardialekt, ja, vi kom till kyrkan här och vår dotter, hon var med och liksom dansade och så. Och vi tänkte det la vara. Och sen började vi gå lite grann, jag och min fru här. Och sen, för några veckor sen, så satt jag hemma en fridagkväll. Jag läste i Bibeln om Jesus och så. Och så helt plötsligt så kom det liksom en kraft över mig. Och jag började tala ett annat språk. Och då ringde jag pastorn och frågade, vad är det här? Men vet du, det händer saker. Även i Sverige. Alltså du behöver inte åka till Sydsudan eller Swahilikusten. Det händer saker. När liksom Guds kraft blir tillgänglig. När liksom bibelordet får liksom bli levande i människors liv. Det finns en annan man jag tänker på i Bibeln som också fick ett totalt omöjligt uppdrag. Och det är ju Abraham. Som efter många år hade fått sin efterlängtade son Isak. Och det liksom var löftessonen. Gud hade lovat, du ska få en son. De hade kämpat alla dessa år. De var barnlösa. Så kommer Isak. Isak växer upp och så säger Gud till honom, du ska ge mig Isak. Du ska offra Isak. Alltså det är ju jättemärkligt. Och så går Abraham iväg. Ett antal dagars vandring tillsammans med Isak. Tillsammans med några tjänare. Tillsammans med några åsner. Och han vet att han är på väg till ett ställe där han ska offra Isak. Han kommer återvända utan sin son. Löftesonen. Han som Gud hade lovat. Liksom. Han som skulle liksom föra hans namn vidare i generation efter generation efter generation. Hur skulle det här gå till? Det är ett totalt omöjligt uppdrag som en människa får att tänka sig att offra sin egen son. Och man kan fundera på liksom, vad tänkte Abraham? Hur var det här så starkt liksom i hans liv? Men sen så där väl på berget. När Abraham håller på att binda Isak. Isak inser liksom att det är jag som ska offras. Abraham ser fortfarande ingen utväg. Liksom. Han vet bara att det är det här jag ska göra. Under tiden så verkar ju Gud hålla på med någonting. Han har hittat liksom en bock någonstans. Och han håller på att leda upp den här bocken på andra sidan berget. För där någonstans har Isak och Abraham vandrat upp. Och sen här så kommer bocken upp. Och sen så när det är dags liksom att sätta dödsstöten så säger Gud nej. Det finns en bock här istället. Nu har jag sett liksom i ditt liv vad det innebär, vad du har sagt när du säger att du ska följa mig. Och på något sätt så är det som att Gud ville försäkra sig om att han som välsignar är viktigare än välsignelsen. Han ville mäta det, han ville känna det hos Abraham. Att Abraham, vad håller du mest om? Vad är liksom viktigast för dig? Är det det som du har fått av mig? Eller är det jag som är viktigast? Och någonstans så får Gud det klart för sig. Ja, men Abraham, det jag är viktigare till och med än din egen son. Han som var löftet jag gav dig. Och jag tänker ibland på mitt eget liv. Ibland så kan jag lätt handla i den fällan. Att det som Gud har välsignat mig med. Mina gåvor, mina färdigheter, min kunskap. Eller det jag äger och har. Det är viktigare än han som har välsignat mig med det jag har fått. Och är det inte det som Mose ställs inför när Gud säger, släpp taget om det där. Kasta det på marken. Jag har välsignat dig med mycket, men det är inte det främsta, utan jag är viktigast. Gud själv. Hur viktigt är det inte att vi använder det vi har fått av Gud på rätt sätt? Tänk den här staven. Den gjorde under inför farao. Den klöv röda havet. Den gav dem vatten ut i öknen. Men nästa gång de är utan vatten i öknen, vad gör Mose då? Jo, då har han liksom blivit varm i kläderna lite grann. Han har liksom kommit in i något traditionellt liksom beteende. Men så här, gör vi så här så brukar det bli så här. Och istället för att lyda Gud och den uppmaningen han fick att nu ska du tala till klippan. Du ska inte slå på klippan längre. Så gör Mose ändå då att han använder det han har fått av Gud. Han använder Guds stav. Han använder det han har i sin hand. Och han använder det för han vet att det brukar ge resultat. Och visst, vattnet kom. Men Mose kom inte in i löfteslandet. Han var inte lydig Gud. Och jag tänker, må Gud hjälpa mig så att det Gud har välsignat mig med, det som jag är och har och fått i mitt liv, att det inte blir ett hinder för mig att få se Gud. Att inte det får bli ett hinder för att jag inte får komma in i löfteslandet. Ja, men det som har varit till välsignelse i så många år, det som Gud har använt, det som jag en gång gav, låt mig inte ta tillbaka det och göra det till mitt igen, utan låt det få vara Guds så länge jag lever. Och jag tänker att får det jag är och har vara Guds, han som har all makt i himmel och på jord, då när han kallar mig, när han manar mig och när jag ställs inför det som tycks vara omöjligt, då är det möjligt. För då är det inte längre beroende på vad jag har. Det beror inte på mina färdigheter. Det där har jag överlämnat i Guds händer. Han får bruka det och han tycker att jag är good enough. Jag är tillräckligt bra. Därför ger jag dig det här uppdraget och så får jag gå. Beroende på honom. Och han får vara den som utför uppdraget. Ni kan komma fram här så ska vi gå in för landning. Abraham, när han gick och skulle offra Isak, så säger Bibeln att han gick till Moria berg. Moria berg är också den platsen som Salomo ungefär 1000 år senare bygger templet på. Alltså det finns ett tidsperspektiv här som spänner över 1000 år. Gud börjar förbereda någonting. Gud börjar se att här ska vara en plats för tillbedjan. Här ska vara en plats för offer. Här ska vara en plats där människor möter Gud. Abraham får gå dit och han får visa sin lydnad till Gud. 1000 år senare så bygger Salomo templet på den platsen. Och det får bli till välsignelse och ära för Gud under väldigt många år. Och jag tänker så här, Gud manar oss alla på ett eller annat sätt. Han manar oss som församling. Han har gett oss ett uppdrag. Han har gett oss en riktning. Han har gett oss någonting i våra liv att använda för Gud. Och det där finns med i Guds tidsperspektiv. Kan det vara så att han sänder oss? Han vill se vår lydnad. Han vill se att vi är med och för ut budskapet om honom till alla folk. Och vi lyder det uppdraget. Men det kan vara så att vi inte får se frukten. Vi inte får se resultaten i vår levnad. Det kanske 1000 år senare det händer någonting. Men det är därför att det fanns några som var trogna, lydiga Guds kallelse idag. Gå ut i hela världen. Det uppdraget är inte slutfört. Vi talar fortfarande om onådda folk. Men Gud ger oss inte omöjliga uppdrag. Vi är tillräckligt bra för att Gud ska kunna använda oss. Och jag skulle vilja landa i det. Och jag skulle vilja att vi bad tillsammans om det här. Och det finns en förbönsplats här där vi kan komma. Så hjälps vi åt i bön när teamet sen börjar sjunga lovsång tillsammans med oss. Men att vi fick komma fram här och liksom någonstans bildligt talat släppa taget om en massa saker i våra liv. Det som Gud skulle kunna använda. Det som Gud, liksom, om det fick landa i hans händer, skulle kunna bli till en sån enorm välsignelse för många, många människor. Vi sjöng innan jag började predika här om att det inte förgäves. Att det inte finns ett löfte liksom, för ett perfekt liv. Men det finns ett löfte om att vi har någonstans att vända oss. Det finns inte ett löfte om ett lätt uppdrag. Det finns inte ett löfte heller om ett omöjligt uppdrag. Men det finns ett löfte om att han är med oss alla dagar, inte tidens slut. Och det är när vi lägger våra liv i hans händer som vi kan bli till en välsignelse för hela den här världen. För den här världens skull. Och när vi sjunger den sången så önskar jag att du som känner, ja men jag behöver söka Gud, jag behöver få hjälp, eller jag vill bara liksom komma inför Gud och säga Gud, här är jag, ta mig som jag är, använd mig. Du som känner att det finns saker du håller krampaktigt hårt om, våga släppa taget. Välkommen hit, så hjälps vi åt att be tillsammans och så är vi inför Gud. Amen.